Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Visst är det underbart, Sverige är världsmästare igen. VM i Schweiz har nyss avslutats. Sveriges Television har sänt innebandy i 10 dagar. Innebandymagasinet har haft en fantastisk bevakning och vi har haft rekordantal besökare på en vecka. I det här avsnittet pratar jag med Peter Arnberg, en av de största inom svensk innebandy. Han blev årets spelare 1991. Han har spelat i Sjösta. Han har spelat i Jönköping framförallt under 9 år. Han har varit proffs i Schweiz. Han flyttade till AIK, eller till Stockholm, och började spela med AIK som 30-åring. Han var med på hela resan när AIK gick från Division 2, Division 1 upp i SSL och blev ett topplag i SSL. Han har spelat i legendariska Spy Bar som många andra avdankade spelare gjorde på 00-talet i Stockholmsområdet. Han var med i landslaget mellan 1990 och 97. Han är kanske idag mest känd som sportjournalist. Han har Sveriges Television, TV4, C-more, Kanal 5, Discovery och Radiosporten som sina uppdragsgivare numera. Han har jobbat på Team Talk, han har jobbat på Radiosporten, han har tillhört IMG Media under 10 år. Peter Arnberg var ju en av rösterna på Radiosporten när de sände från VM. Ni vet väl om att ungefär 1,5 miljon svenskar lyssnar på söndagar på Radiosporten på P4. Så Sveriges Radio har ett enormt genomslag med att få ut information om innebandy. Vi kommer prata, jag och Peter, vi kommer prata om hans karriär. Vi kommer prata om den internationella innebandyn. Nu sätter vi igång det här avsnittet. Nu kör vi. Då hälsar jag Peter Arnberg välkommen till det här avsnittet.
Vilken grej. Otroligt ju.
Absolut. En gång för länge sedan så var ju du en av de här, idol är väl fel att säga, men förebilderna. Du var ju årets spelare, eller du blev årets spelare redan säsongen 90-91. Du var alltså den femte spelaren som fick utmärkelsen årets spelare i svensk innebandy.
Otroligt länge sedan. Alltså ja. Det är så länge sedan så att det... fast jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg grejen, gör jag. Absolut. Jag kommer ihåg när Stig Engdahl ringde. Och så sa han: här är Stickan, grattis. Jag bara, va? Jag tror vi hade förlorat någon final eller någonting mot Lockerud igen. Så det var, men jag kommer ihåg det. Det gjorde jag. Och det var kul. Mm.
Ja, jag ska säga vilka som fick utmärkelsen tidigare då. Då var det Jens Pettersson, sen var det Christer Olsson, Esa Karjalainen och Christer Viteus. Och sen då Peter Arnberg, Jönköpings IK.
Otroligt, vilka namn det var där innan.
Ja, det var... Hur var det att leva upp till efter där? För då, det var ju på något sätt, när man får den utmärkelsen så slår man ju igenom, eller?
Ja, men jag gjorde väl mina första landskamper där, va? Den säsongen där. Och det var väl i en period när ändå innebandyn liksom... alltså den växte ju liksom obegränsat någonstans. Och det blev ju till och med uppmärksamhet kring sporten. Alltså även sportsligt, inte bara som fenomen där ett tag. Och då blev man ju... någonstans rätt snabbt liksom uppmärksammade även lokalt så här, i Jönköpingsposten och sådär. Så att då blev det väl liksom någonstans lite mer så här, åh det här är ju på riktigt ändå. Så att sen vet jag inte om jag kände så här, andra krav och så, för man var ju bara i en bubbla att man ville bli så bra som möjligt, träna så mycket som möjligt och vinna så mycket som möjligt. Så man tänkte nog inte så mycket mer på det, och Jönköping vid den tiden var ju pionjärer på många sätt. Och en klubb som var framgångsrik också nästan hela vägen fram där under den perioden. Så att jag levde nog mest med laget, tror jag.
Ja, precis. För min känsla var ju att Jönköping verkligen var en av de här stora lagen i svensk innebandy vid den här tidpunkten.
Ja, men så var det nog. Vi var ju ganska tidiga med att ändå ta lite lugnt på de här kupperna där som fanns. Det fanns ju bara kuppspel på mitten på 80-talet där. Och liksom såg det som en seriös, ett seriöst tillfälle att vinna matcher och inte festa så mycket. Vi var ganska tidiga med att träna ändå flera gånger i veckan och köra fysträningar och sådär. Så vi var ganska tidiga med mycket och blev en liten role model för många lag, tror jag.
Mm. Jag vet inte om jag ska dra, alltså du, jo, vet du, egentligen ingen vet ju om det här, eller vi som var med förr i tiden vet ju om det här, men du har ju varit med om den mest, ska man kalla det, förnedrande saken som man kan råka ut för, och alltså att bli uttagen i landslaget och sen inte vara uttagen. Var det inte så att du fick meddelande att du hade blivit uttagen,
jo,
och sen så var det fel?
Ja, det stämmer. Det var något, till något läge där. Jag kommer ihåg det nu när du säger det. Det är nog förträngt annars. Det var ju mycket som var konstigt på den tiden. Det finns ju liksom, det var ju liksom ingen riktig ordning. Så där, det fanns ju inga resurser, och med svenska förbundet hade vi inga klassister, och det var liksom mycket som var...
Men, ursäkta mig, jag mumlar i skägget här nu. Berätta nu, vad var det som hände? Du fick ett brev att du hade blivit uttagen, va?
Ja, man fick ju post då på den tiden. Det var ju inte att de ringde innan, utan man fick bara ett brev och då stod det vilka som var uttagna. Men sen så visade det sig att jag skulle inte vara på den listan, så att då fick jag nog samtalet och som, nej, du ska inte vara med. Det var fel här, så att... Jag minns inte exakt hur turen var där, men jag minns väl att det var liksom, jaha, det var ju märkligt. Ska jag vara med eller inte, ungefär. Så att det fanns väl en viss besvikelse på det då, om jag minns rätt.
Ja, men det finns väl massa härliga historier från de här första åren. Jag har hört någon historia om att någon av förbundskaptenerna som kanske tillhörde Lockerud inte riktigt hade koll vilken målvakt som skulle stå en viss landskamp.
Mm. Ja, men det stämmer. Det stämmer. Lockerud var ju väldigt starka på den tiden och hade mycket inflytande på sporten och så. Och Jorma då, som vi känner. Han hade ju tagit sig rollen som förbundskapten då, och jag minns detta, för jag var med då. Det var mina första landskamper i Kor, tror jag det var, i Schweiz. Fall det var Berke eller Björnåsson som skulle stå där. Det var ingen som visste. Så när vi skulle gå ut på planen så sa han bara, Berke, du får stå. Ungefär så. Och i samma match, så efter första perioden, så säger Jorma, vi måste ändra lite, sa han. Okej, sa han. Arnberg, du tar centern. Och jag har ju aldrig spelat center i hela mitt liv. Jag har ju bara sprungit på kanten och fiskat lite där. Så jag var ju rookie i första landskampen. Jag var ju supernervös, sa ingenting. Men så tittade Kejo, pollade på mig. Kejo, stora stjärnan på den tiden. Jag tar den, sa han. Och han spelade center. Jag sprang fortfarande på kanten, men Jorma märkte inget. Och så vann matchen. Så kan det vara då.
Ja, ja, men du är ju sån dinosaurie, så du var ju med från början. Jönköping bildades ju 1985. Jönköpings IK, och då var du med.
Ja, jag kom in där liksom när klubben hade bildats lite. Vi var ju... liksom, innebandy var ganska stor så här, på föreningsnivå eller korpnivå då i Jönköping, och då var det två stora liksom, de som vann alla cuperna, det var ju Hälsohögskolan eller Immanuelkyrkan då. Så kom de på att vi bildade ett lag tillsammans, och så blev det, och så tog de med mig, jag var ju bara 16-17 år då, som var väldigt ungt på den tiden när det fanns ju ingen ungdomsverksamhet eller barnidrott på det sättet, utan det var ju bara seniorlag som bildades helt enkelt. Och så blev Jönköping då, som blev ja, en ganska så framgångsrik förening och än idag är väldigt väl fungerande.
Ja, när man tittar i backspegeln så var det nog ganska välkomnande att en klubb som Jönköping dök upp där i vi snackar mitten av 80-talet, för att man fick ju arrangera SM-slutspelet ganska omgående.
Mm. Ja, vi gjorde ju det direkt där då. Vi hade ju finalspelet i Huskvarna där 85-86. Och vi fyllde väl den där hallen tror jag och skapade viss intresse. Vi var ganska så liksom pro på den tiden, så vill man göra allting själv. Så vi skrev egna artiklar till Lunchbilsposten och vi hängde upp så här vajpar över stan att nu är det SM-slutspel i innebandy och folk undrar vad är det här, och så blev det ändå ganska så bra. Det var väl det första egentligen riktiga organiserade SM-slutspelet som ändå blev uppmärksammat på något sätt, skulle jag säga, på ett tydligt sätt.
Ja, exakt, det är så jag uppfattade också, att det var att sporten tog något kliv framåt där genom att ni arrangerade. Och då kan jag tänka mig att ni som förening också gjorde det. Jag menar, ni vad heter det, lyfte er och precis som du säger sätter upp veper över stan och är lite stolta över det ni gör. Så det var väl där ni tog språnget framåt då, fortsättningsvis då, tänker jag.
Ja, men så var det nog. Vi var ju tidigare med ganska mycket där. Den klubban vi spelar med idag är ju också någonstans sprungen ifrån Jönköpingstrakten. Det här med det genombrutna bladet, för det var ju helgjutna plastblad tidigare. Men Joel då, han som startade Jolly, västgötten där utanför Jönköping, han hade plastfabriken i Habo som ligger bara ett par mil utanför, och han var ju med och sponsrade oss, eller var ju Tommy Jonsson som var vår stora stjärna i först där, med lite klubbor och blad och sådär. Och så hade han varit på en mässa och sportmässa och sett en hockeyklubba som hade ett genombrutet blad, så det ville han ju kopiera då. Och då åkte vi ut i fabriken med Tommy och jag och Malle tror jag också var med, och så borrade vi hål i de här Unihoc stekspadarna vi hade och testade oss fram, och så kom det någon prototyp som var jättemjuk och sådär. Men då kom det här genombrutna bladet fram då. Jolly Champion var väl den första, tror jag, som den hette. Och så det är också en bortglömd historisk del av Jönköpings innebandyklubb faktiskt.
Ja, men det är ju jättehäftigt. Kan du berätta mer om alla utmaningar, får man väl kalla det, med att få klubborna på den här tiden då, vi snackar 80-talet, att vara styva och att fungera som, ja, som man ville?
Nej, men ja, alltså det var ju olika plastblandningar, och plastfabrikerna var ju duktiga. Någon sån här var ju alltid duktig på nya saker, och det finns en plastfabrikskultur någonstans runt om i Småland och så här. Och Haboplast där som gjorde det ena, de testade fram och för att hitta styvheter och så. Det var också att de olika färgerna gav ju olika styvheter. Jag vet att jag tyckte inte om det vita bladet för det var lite för hårt på ytan. Jag ville ha ett rött blad för det var mjukare för bollen och sådär. Och även skaften utvecklades ju med plast länge ända till Excel kom in i branschen från Finland med skidstavarna då. Då blev det ju andra material, och även Unihoc var ju tidigare med att ha andra material i skaften då. Men det var ju en rätt så explosiv utveckling framförallt under tidigt 90-tal med materialet då. Och det som finns idag var ju, går inte att jämföra med det vi hade. Det är väl som hockeyklubban ungefär, tror jag, med gamla träckorna och olika böjar och så, till det som är idag då.
Ja. Ja, men jag minns ju att IBK Lockerud var ju en föregångare hur man hockade klubborna och så. Det blev mer som en skopa. Vi, många andra, gjorde ju egentligen att man böjde klubban på mitten lite så som man hade gjort i skolan.
Ja, men de nya plastblandningarna gjorde att de kunde man ju värma och sen kyla ner, så att då behöll sig liksom vinkeln ganska så länge i alla fall. Så där fick man bara rätta till lite. Men från början var det ju bara att man fick böja hela tiden för att den inte var kvar där. Men sen så blev det lite ordning på det då. Och nu går det väl inte att köpa en rak klubba längre. Nu är det väl alla böjda på något sätt.
Ja, precis. Men var du en misslyckad hockeyspelare? För det har de ju sagt att våran generation, att vi bara var misslyckade hockeyspelare som höll på med innebandy.
Jag höll på med många idrotter. Man kunde göra det på den tiden. Och jag höll på med hockey också, gjorde jag. Och jag var väl inte tillräckligt förstående i vad det krävs att bli duktig. Jag hade inte det omkring mig som vägledde mig till att bli. Jag var ganska så talangfull i både hockey och fotboll sådär. Men det fanns ingen som vägledde mig i vad elitidrott var. Det fanns inte samma upplysning som nu på den tiden. Ja, jag gjorde det som jag tyckte var roligt, helt enkelt. Det som var roligast då blev ju innebandy. Så jag slutade med hockey när jag var 17 på ungefär. Egentligen rätt abrupt. Jag hade med mig innebandyklubban på både fotboll och hockeyträningar. Och sen vidare till innebandyn då. Men till slut så var det var för roligt. Och vi tränade ganska mycket ändå på innebandyn redan då. Så att det var det som var kul. Och det fanns inte den här upplysningen om att så här ska man göra för att bli elitspelare. Och det fanns ju inte proffsdrivet på det sättet heller. För varken fotboll eller hockey på seniornivå på den tiden heller. Som det är nu, man var ju amatör i Allsvenskan eller i elitserien då till stora delar. Nu är det ett yrke och det yrket ska utbildas tidigt numera, så att det går liksom inte att jämföra riktigt.
Nej, men det var ju ganska skoj den här perioden, eller?
Ja, men det var ju det, och vi var ju pionjären sagt, för vi gjorde det vi ville och vi kämpade för det vi tyckte var roligt. Och det var ju allting från att få uppmärksamhet till att få träningstider. Handbollen har ju haft ett starkt fäste i Jönköping som på många ställen i Sverige, och där var det ju en stor kamp att bara få träningstider och sen att faktiskt också liksom ta plats i idrotts Jönköping sådär. Så att vi jobbade hårt med det och hade en gemensam stark drivkraft både till att vinna matcher men också att utveckla sporten och ge den uppmärksamhet så att, som den var värd.
Ja. När du blev vald till årets spelare i svensk innebandy så var det ju andra säsongen som man hade nationellt seriesystem då, SM-serien. Den kallades ju Riksserien då när den startades, men den bytte ju namn ganska snabbt till SM-serien. Hur var det? Hur kände du att var det ett lyft för sporten när vi fick det här seriesystemet?
Ja, men det var ju en nyckel förstås att det blev liksom organiserat. Det var ju lite, det var ju löst i kanterna på många sätt innebandyn under lång tid och så, men att seriesystemet kom igång gav ju också liksom möjligheter att utveckla andra delar liksom. Man kunde då till slut, ja, nu har vi juniorlag och nu kommer liksom, och så resultaten i tidningen, alltså det blev någonstans en idrott på det sättet som inte bara var ploj, utan då blev det en tävlingssport men det var en viktig del i det. Jag tror att jag är den enda som har vunnit den högsta serien 6 år på raken. För vi vann med Jönköping, vad ska jag berätta det för egentligen, men vi vann 5 raka med Jönköping och sen bytte jag till Sjösta sista året det var de här riksserierna och så vann vi den. Sen gjordes jag om då seriesystemet där till norr och söder att och jag tror att jag och Jönköping vann inte det 6:e året, alltså jag tror att jag är den enda som vunnit 6 år på raken.
Ja, och inget SM-guld blev det där.
Nej, det blev inte det. Jag skulle ta upp det också. Nej, jag kom inte så långt faktiskt. Jag var väl 3 eller var det 4 finaler totalt. Med Jönköping där. Så vi hade åkt ut med Sadden och Lockerud var ju vår stora antagonist. Och Lockerud vann ju. på alla möjliga sätt då. Vi var ju väldigt ledsna över det. Vi var för snälla, tror jag. Vi var för lika mycket.
Ja, Locker, du spelar ju alltid våran serie där. Men vi kanske är överens om hade det funnits effektiv speltid på den tiden, så kanske de här finska killarna inte... De kanske inte hade orkat hela vägen och spela på 6-7 gubbar.
Nej, det kan man ju spekulera. Men de gjorde ju så att de bestämde sig att nu vill vi vinna. Då var det de 6 bästa som körde. Resten fick inte lira. Då spelade de typ nonstop där. Det kunde man göra då. De skulle inte orka lika länge idag, tror jag.
Nej, för alla unga här som inte har varit med den här tiden innan effektiv speltid, så kunde man ju alltså i tredje perioden byta bort ganska mycket tid om man var i ledning, och man kunde ju helt plötsligt inte veta vilket kryss som bollen skulle läggas upp på och sånt där. Det var märkliga tider där. Tredje perioderna kunde gå väldigt fort.
Ja, och sen så kom ju den här regeln med de 3 sista minuterna som effektiva. Då blev det lite att man kunde inte maska för mycket där i slutet då, men det var ju... Ja, så var det.
Ja, det finns ju så otroligt mycket att prata om när det gäller din karriär här. Men vi får ta det vid ett annat tillfälle, håller på att säga här. För vi har så mycket att prata om, men vi... Jag tänker att din karriär har ju egentligen 2 ansikten, om man säger så. Mm. Dels tiden i Jönköping plus Sjösta här då. Men sen så flyttade du till huvudstaden.
Mm.
Du hade väl egentligen lagt av, eller hade tänkt lägga av med innebanden, eller hur var det?
Ja, nej, men det var ju så. Jag spelade i Jönköping då många, många år. Sen var jag i Karlstad, Sjösta 2 säsonger. När liksom innebandyn tog en ny fart där i vissa olika delar. Men det var det pionjärdelen, sen så var det liksom utvecklingsdelen då med 90-talet där och Sjösta. Och då var jag ett par år där. Sen drog jag till Schweiz ett år också. Och så kom jag hem, och sen då kom jag på när jag var i Schweiz att nu kanske jag ska utbilda mig också då. Och då sökte jag in till en journalistutbildning i Jönköping som jag kom in på. Så jag spelade ett år i Jönköping där också. Men sen sa Johan Ivarsson att nu får du bestämma det här. Du kan liksom inte dra iväg på någon praktik och sånt där. Så det är ingen idé. Vi måste ha 100% gubbar här. Så då bestämde jag. Då slutar jag där då 98, 99. Tårfyllt. Men då hade jag ju bestämt mig för att jag skulle göra min praktik på Radiosporten. Och jag lyckades lura Lasse där då att ta in mig där, vilket då landade i att jag blev en del av AIK.
Ja, och då lurade han in där i AIK, för han hade ju stora visioner med AIK då.
Just det. Så då kom jag till Stockholm och spelade med AIK i division 2, vann där, division 1 vann där, och så spelade han 8 år till i högsta serien då, innan jag blev tränare för AIK i 3 säsonger.
Just det. Du blev tränare också. Men vilken märklig tid det var, eller häftig period, för att det var ju ändå väldigt viktigt för innebandyn att AIK gjorde den här resan, bortsett från att, eller hur ska man säga, Stockholms innebandyn var ju redan väldigt bra och hade varit bra under väldigt många år, men det var ju ändå lite kämpigt för de klassiska klubbarna. Fornöden höll ju på att vittra sönder, och Balrog var väl inte riktigt på hugget vid den här perioden, så att
det som jag tror att den stora skillnaden som blev där med AIK, det är ju Lasse som med sin, dels sin person, men med sin erfarenhet av andra idrotter, skulle jag säga, där han har jobbat mycket och liksom sugit åt sig hur andra idrotter jobbar, så blev det från att de som är eldsjälarna och själva spelar någonstans, de som har varit med och byggt upp det och har sitt hjärta där, blev istället en organisation, att man tog in folk som var kunniga på olika saker, vad det var, säkerhet eller sjukvård eller vad det kunde vara, så blev det liksom en organiserad förening egentligen. Och AIK är föregångaren till det som växer fram nu i i de klubbarna som är längst fram med Falun och Kalmarsund och Helsingborg och Växjö och så vidare. De som ändå har lyckats bygga lite resurser då. Så AIK var nog föregångare i att organisera det som är runt omkring planen på ett bra sätt. Vilket märktes, tror jag, dels för oss som spelade och ledare i det, men också de som kom till Solnahallen. Då var det ju rätt mycket uppstyrt och lite tydliga regler och det fanns sådär. Och AIK som förening bringar ju mycket känslor i sig, så att det blev liksom, ja, nästa steg skulle jag säga i att det här är på riktigt då.
Mm. Och de här första åren så var det ju väl egentligen bara du som var det här stora namnet. Annars var det ju ganska mycket lokala förmågor, eller?
Ja, men det fanns. Jo, men det, ja. Jag var väl den som kom liksom utifrån och hade någon form av världsmästar-aura med mig där. Men annars var det ju liksom Jan Lika med Mange Helum, Patrik Westlin. Det fanns ju liksom, jag kan ramla fler namn där som ändå var liksom framgångsrika i Kista, Fornudden och Balrog och sådär. Så att det fanns ju Stockholms kisar som var riktigt bra då, som kanske hade liksom egentligen tänkt att lägga av, men som Lasse fångade upp och sådär. Så att jag blev väl den som var första namnet som var känt utanför Stockholm på något sätt då. Och sen så kom ju Micke Gunnarsson och Henrik Lårendal ganska snabbt in på där. Lite Södertälje stjärnor, unga killar kom ju också ganska tidigt där då.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nu när man tittar i backspegeln, det var ju lite romantisk tid om man säger så. Det var ju, blev ju en liten hype där. Ni var ju ganska långt ifrån SSL som det heter då, och precis som du säger, ni vinner Division 2 och ni vinner Division 1, och framförallt andra året där i Division 1 så börjar ju publiken också komma till era matcher. Så när ni tog steget så hade ni ju folket med er, håller på att säga.
Ja, men det blev ju så. Det blev liksom så mycket som är nytt så där. Det blir spännande, och vi var ju ganska lätt alltså tillgängliga liksom med fansen och så också, och de följde oss, och det var ju liksom lite stökigt ändå. Det var när vi hade avgörande matcher mot Södertälje i seriespelet där. Då brände de av en bengal i Solnahallen, så vi var tvungna liksom att avbryta matchen och öppna upp. Och när vi sen åkte upp till Skellefteå, vi hade vunnit hemma med 5-4 och slog av genom matchen där uppe. Det var ju bäst av två matcher bara då. Då var det ju 100 supportrar där som tog emot oss när vi kom och sådär. Det var ju liksom, det var ju lite overkligt, men ändå AIK någonstans liksom. Det som är AIK, det tycker man om då, man är AIK-are, och då gör man det fullt ut.
Ja, det är ju, jag har väl sagt det innan här att när man är från Göteborg så har man ju, alltså det är en utmaning att älska AIK i alla idrotter då, men
ja, så,
jag erkänner att den eftermiddagen och den dagen där så höll jag stenhårt på att ni skulle lyckas där mot Skellefteå, och det gjorde ni. Det var ju, det var nästan osannolikt att ni lyckades att ta steget upp det här första året. Alltså det gick fort.
Nej, det var dramatiskt. Det var ju avgörande i sadden i Gäddahallen där. Ganska lång sadden. Det var ju sån, den sadden man inte bröt efter 20 minuter. Man körde på bara. Och sen så satt ju Edgar Patrik Egen då, det här skottet från halva planen. Som är historiskt för AIKs del då. Så att det var ju, ja, det var knappt att det kanske inte hade blivit så om folk hade kunnat ladda om ett år till. Men nu blev det den sagan som AIK skrev där. Och jag tror också att just då var det viktigt för sporten. Nu vet jag inte om jag håller med om att det är samma sak, men då var det viktigt i alla fall.
Ja, vi var ju många som höll på med innebandy som hoppades att AIK skulle kunna vara en av bidragande orsakerna till att sporten tar nästa steg och också är synlig ofta i Stockholmsvimlet då. Och det var under många år ett jäkla drag i Sonahallen.
Ja, men det var det. Det var det, och det blev ju... Dels blev det ju då, första året hade vi det här, den här hårda kampen med Balrog. Det var ett par år där när vi det blev liksom derbyt. Otroligt mycket känslor både i Botkyrka och i Solna. Och sen så växlade det över till Falun något år som liksom hade hårda kampen med. Och det var domslut som gav viss missnöje. Och sen var Storvetra också en kamp liksom. Så det blev liksom... Några som fyllde i där att liksom vilja ta bort AIK eller vinna mot AIK på, och så blir det mycket känslor kring det då. Så det var en period där runt Estoden också, även med Varberg där som var, det var otroligt heta matcher. Det var ju liksom ingen som ville missa det. Så att det var en jäkla ball tid faktiskt.
Ja, nej, men det var det, och precis i början där så var det en viss Kenta Sjögren också som... hypade, jag menar, han och Haninge arrangerade ju matcher i på Hovet.
Just det. En seriepremiär faktiskt var det. Och det var ju startskottet på hockeyarena svängen som blev ett tag där också. Och även det som är, man kan säga, i Globen är nu då med SM-final. Så var det ju en start på det någonstans där.
Ja. Nej, men precis, vi ska inte gå in på Kenta, men jag tror han, alla, det blir lite här nu. Jag tror han la ut en 130 000 och egen ficka för att få till den här matchen och hoppades då, eller ja, han fick ju hoppas att publiken kom då, så att, ja, det är härligt när man tar de här, när man vågar satsa.
Ja, Kenta var ju en profil, men han lirade själv, var ju också en profil. Vi mötte ju dem i en semifinal där, just i Huskvarna vi pratade om innan där, så var det bara två perioder då. Semifinalen där, det var jämnt som tusan, så när det var pausvila så satte man sig bara vid bänken så där, och då kom Kenta bort till oss bara: "Härligt grabbar, fan, publiken älskar er." Och så gick han bort till sitt gäng bara: "Vad fan, vad hände?"
Ja, han gick under namnet Ropet, tror jag det var, de kallade han Kenta Ropet Sjögren. Vi ska prata internationell innebandy. Vi har ju precis varit på det 14:e VM-slutspelet i herrinnebandyn. Sverige har återigen vunnit VM-guld. Man har spelat alltså 14 VM-turneringar och Sverige har vunnit 10 av dem. Finland har stuckit emellan och vunnit 2 dubbelvinster vid 2 tillfällen, men...
Men då räknar vi inte EM, va? 94-95 räknar vi inte EM.
Nej, precis. Men vet du var ju med i det historiska första VM:et som spelades 96 i Skellefteå. Och sen, ja, det var några matcher i Uppsala tror jag också. Men och sen var det då i Stockholm och Globen då.
Ja.
Berätta snabbt om 96.
Ja, nej, men vi historien är ändå, vi kom ju ändå från 2 mästerskap innan som är bortglömda, de här 94 och 95. Vi förlorade ju faktiskt 95 mot Finland och straffar i Zürich. De första internationella mästerskapen där då. Men det var ju ändå en erfarenhet att ha med sig in. För innan dess var det ju inte så mycket landskamper. Det var ju bara ett par, 4 landskamper per år. Men sen blev det ändå lite mera ett årsupplägg och så. Och när... För varje förbundskapten som tog över så blev det lite mer ordning och reda. Och när Kigge kom in då i landslaget så blev det ju väldigt bra struktur i det. Och det liksom var en jävla tur det. För det var så otroligt stort det här VM:et. Det fattade vi nog inte själva. Men det gav ju en otrolig uppmärksamhet. Även redan uppe i Skellefteå gjorde det det. Runt omkring skulle jag säga. Det var ganska påpassade av media och... Det var ju liksom krönikörer som reste med oss där redan första veckan där, och de var ju på träningar och så. Det var ju så, det var ju liksom något helt nytt där. Men det var bra att det fanns ändå någon form av organiserad verksamhet runt laget där, för annars så hade vi nog inte pallat det där, tror jag. Så Kigge gjorde ett skitbra jobb där. Men det var ju speciellt, och vi kände oss nog, jag tror vi kände oss jävligt bra helt enkelt. Vi tyckte nog själva att vi var proffs liksom. Och det var inte att vi var ödmjuka på det, alltså sådär mot vi visste att det skulle bli jobbigt mot Finland och sådär, men vi kände oss nog ändå att det var här på riktigt, och vi behöver också liksom leva upp till det. Så att vi var nog jävligt seriösa i allting där.
Mm. Ja, men det var, jag minns ju, det var ju en väldigt annorlunda säsong, alltså hela året, för att tidigare år så hade vi upplevt någon gång då att Sveriges Television kom och gjorde ett reportage kring någon innebandymatch. Det kunde vara en slutspelsmatch, eller det kunde vara helt plötsligt i omgång 5 så dök man upp, och sen så syntes inte innebandy på 2 månader igen. Men den här säsongen 95-96 så spände ju Sveriges Television musklerna och bestämde sig egentligen för att åka runt i stort sett alla arenor och göra reportage. Och vi hade ju varje helg så visste man att det gällde att inte missa Sportspegeln, för att nu kommer det innebandy. Så det var ju en process som pågick hela säsongen, och VM blev ju kulmen på den här uppmärksamheten.
Och det, jag tror också att det, liksom från att ha varit liksom bara intresse kring fenomenet innebandy, så blev det också kring sporten, alltså själva tävlingen och atleterna i sig då, intresse liksom, och folk var glada för att Sverige vann. Liksom. Man är inte lika glad för det längre, men då var man glad liksom, tyckte det var jävla gött med ett svenskt lag som är världsmästare.
Precis, men med facit i hands så var det ett problem. Problemet var ju det att vi hade då en fantastisk säsong. Ni kände er som proffs, ni var ju proffs, ni var ju grymma, ni som hade fått era tröjor här. Men det kanske riksmedia inte förstod. Det var ju vad innebandy som idrott befann sig då 1996. Tittar man nu i backspegeln på de här lagen, nationerna som dök upp, så var ju de, om man bortser från Finland och kanske Schweiz, alla andra var ju nybörjare. Tjeckien som tog sig till semifinal, va? Jag menar, där hade sporten existerat i 3-4 år som, alltså man var ju, ja, allt var ju nytt, och så hade vi ytterligare länder som det var ännu nyare, så att sporten var inte riktigt mogen för den exponeringen, eller?
Nej, men det kan man väl säga. Det är klart att den historiken lever väl någonstans kvar lite fortfarande, för utvecklingen liksom runt omkring går ju fortsatt långsamt och så, fast i de 4 stora har en otrolig utvecklingskurva, så går det fortfarande långsamt runt omkring och så. Jag tror inte man noterade att det var ojämnt och att Sverige var jäkligt bra, men det var inte lika skämsigt att vinna en SM-final med 5-0 som det är att vinna med 9-3 mot Tjeckien idag, utan då var det ändå liksom en positiv kraft liksom. Folk gillade det de såg och tyckte att vi som höll på med det här var jävligt duktiga liksom och drivna, och det var liksom en positiv kraft i innebandy någonstans, även med de som då upptäckte det för första gången 96. Och det har man ju hört folk berätta ändå, att det var att de som var i Globen då, den, det var liksom ett rus liksom. Så det var en skillnad. Man reflekterade inte lika djupt i att vi vann mot Tjeckien med 13-0 i semin i Globen. Eller så. Utan det var en annan vind då på något sätt. Liksom, nu är det... Ja, jag vet, det är inte samma rus kring idrott.
Nej, vad jag tänker är ju att vid den här tidpunkten så kanske många mediehus pumpade ballongen väldigt hårt och kanske inte hade riktigt kunskapen och förståelsen för var idrotten befann sig. Och då var det väl kanske lite lättare att inte hacka sönder men på något sätt kritisera sporten för de här ojämna resultaten. Vilket är helt naturligt att en nykläckt internationell sport måste ha.
Visst. Vet ni?
Ja. Och nu då, 26 år senare, så sitter vi här lite klokare, lite mer visa. Eller vad är vi någonstans nu med internationell innebandy? Vi har precis upplevt ytterligare ett VM. Hur ser vi på det?
Men det är ju intressant någonstans för sporten är ju liksom, den är ju betydligt bättre på egentligen allting nu jämfört med då. Jag ska inte säga att det är talangen eller liksom skickligheten hos spelarna är annorlunda eller så, men liksom, träningsmetoderna är annorlunda, spelsättet är annorlunda, materialet är annorlunda, karaktärerna är annorlunda. Och organisationerna är ju också helt annorlunda. Det finns ju helt andra förutsättningar idag att göra bra grejer. Och det gör ju innebandyn också på många sätt. Men de stora länderna, de går ju också, de har ju mer resurser. Hjulen går ju ännu snabbare där än vad de gör i Singapore eller i något annat land, Australien. Alltså våra hjul är ju så stora och rullar så fort. Så de hänger fortfarande inte med ändå. Tyvärr ska man väl säga, för jag ser det som att vi vill ha fler länder som utmanar och ha jämna matcher. Men jag vill fortfarande att Sverige ska vinna. Jag är inte så att jag tycker att det är bra om Sverige förlorar, för det är inte bra för vår idrott lokalt sett. Vi måste ha någonting att sälja hemma och då i landslaget, det är ju en försäljningsprodukt. Det är där som att vara bäst ska man vara någonstans. Jag brukar ibland jämföra det med basket då, med USA och basketen som om de vill är helt överlägsna med NBA-spelarna där, fast det utmanas av Spanien och Argentina och kanske Grekland eller något lag i något OS så där, så vinner de ju om de bestämmer sig för det. Och då finns det ändå en jävla stolthet över det, fast de vinner med för många poäng, så är jävligt stolta över det. Medan vi är inte det. Vi tycker att det är lite skämsigt och de som inte gillar vår idrott tycker att det liksom, det är inget motstånd liksom. Och skulle vi ändå förlora då en final, då är det ju ännu sämre. Så hur ska det då vara någonstans? Ja, det är klart att vi vill ha utveckla andra motståndare så det blir jämna matcher, men vi är ju fortfarande bäst och vi ska vara stolta över att vi slår Tjeckien som har vunnit U19 två år på raken, är otroligt bra, orkar inte riktigt i finalen, vi vinner den här matchen, men inte då är det ju otrolig insats av de spelarna att gå in i det fokuset och den sista matchen i en lång turnering på det sättet, det krävs en del liksom. När Emil Johansson gör det han gör och Johan Samuelsson gör det han gör i den matchen, är ju liksom helt otroliga insatser. Så det skulle ju hyllas i vilken idrott som helst. Och inte minst i basket då, om Kobe Bryant skulle göra 40 poäng i den matchen i finalen och USA vinna mot Spanien med 12 eller 20-12 eller 22 poäng, så skulle det ju vara en enorm insats, men vi skäms lite för den och det har jag svårt att liksom ta till mig liksom. Det gör mig liksom, jag blir liksom torr i mun på det liksom. Mm. Och det tror jag är att vi har generellt svårt att ta hand om vår egen produkt själva, vi som håller på med det också. Det är många av oss som inte tycker att det är viktigt nog.
Nej. Nej, men jag har ju ett minne från VM 1998 när När jag är i Tjeckens näst största stad och bevittnar Tysklands uppvärmning och ser hur de hanterar klubba och boll och när de tar halvmåne och lite sådana saker. Och här pratar vi 1998 och jag kan väl säga att det var väl ganska mediokert så. Man kände att det var C-lagsklass på en del skyttar och hela den här biten, men den världen befinner vi oss inte idag. Titta på en nation som Norge då, som slutar åtta i det här VM:et. De är ju skitbra på att spela innebandy. De är kalas, men man räcker inte riktigt till. Och om man då tar Norge då som företeelse, så befinner de sig i sin egna bubbla. Man har sitt seriespel och man hamnar inte i bubblan tillsammans med Tjeckien och Sverige och Finland tillräckligt ofta för att man stängs ute från att spela landskamper ofta mot Sverige exempelvis, som man alltid får möta i kvartsfinal.
Ja, men det är ju olika världar. För Norge, de har knappt 10 000 licensierade spelare. De lever under ett förbund med bandy och landhockey, vad det nu är tillsammans där. Jämfört med Sverige då, som har betydligt många, många fler licensierade spelare, det är en faktor. Men under VM så har ju Sverige, de har ju ett helt team som bara sköter statistik på läktaren. Och de har liksom coacher i örat och om de skulle behöva det. Och de har liksom fysioterapeuter, läkare. De har det är så många människor runt teamet, så att det är ju liksom som det ska vara då om man kan det. Men de andra lagen har inte resurser med det. Så våra hjul har ju gått mycket, mycket snabbare än vad Norge har gjort. Fortsättningsvis för att vi har skapat resurser i Sverige. Så att vi lever ju liksom... De fyra stora nationerna, de kör ju liksom 110, medan Norge och Tyskland, de kryssar fram på en grusväg fortfarande. Även fast de blir bättre och motorn i sig blir lite större, så kommer de ändå efter.
Ja, men exakt, det är precis det du nämner här, att de här andra nationerna kör på grusvägen och så kör de andra nationerna på autobana, alltså i 110 minst. Det är väl det som är utmaning för internationell innebandy, hur man ska närma sig varandra, för att jag är helt övertygad att Norge med 10 000 licensierade spelare ändå kan få fram ett ännu slagkraftigare landslag, men då måste man ju få förutsättningar. En annan faktor är också, under de här VM:en så är det faktiskt VM är konstruerat för de här topp 4 nationerna, för när väl exempelvis Norge ställs mot Sverige i en kvartsfinal, så har Sverige haft minst en dag mer vila då, eftersom Norge ofta får spela åttondelsfinal, det är naturligt. Men som i det här VM:et så hade ju Sverige tre vilodagar, tror jag, innan slutspelet började. Och det har exempelvis inte Norge då, som får gå ganska hårt på sina spelare.
De gick tre matcher på 48 timmar och de har ju bara 5-6 spelare som egentligen är riktigt bra också. Och då är det klart, de blir helt slut. Det gick ju inte att spela mot Sverige. Alltså, ja, och Sverige hade ju kul. De spelade som de var på jobbet och spelade i källaren. Så att det var ju liksom...
Ja, och vi alla har ju varit där. Alltså, man har ju själv spelat i matcher när man ibland... Nej, bensinen är slut. Norge gjorde ju kanske sina... Jag kan inte säga bästa, men de gjorde ju jättebra första minuter i den här kvartsfinalen. Men sen, det fanns ju ingenting att sätta emot.
Nej, men det är en enorm skillnad. Men som ledaren, överledaren här för Sverige, Mika Packalén, han har ju varit på rekresa och kollat hotell. Och liksom, hur ska vi ta oss här från dit? Vad är det för mat vi käkar? Och så... Medan Kanada bor ju på liksom ett billigt hotell bredvid och liksom får pröjsa det där själva. Liksom. Så att det är ju det är sånt avstånd mellan de stora nationerna till de små fortsättningsvis. Så det är inte lätt på den nivån. Nej.
Men hur ska vi, jag menar, jag vill nog ändå hävda att vi har åtta, kanske till och med, menar, nu kommer väl Danmark 10 och Estland 9, men Men vi har i alla fall 8 bra landslag. Men hur ska vi få det här att bli jämnare?
Ja, det finns inte bara ett svar på det någonstans. Det är såklart, vi kan prata länge om det. Men alltså, internationella innebandyförbundet behöver ha fler resurser. De behöver mer pengar, de har inga pengar. Så att de i sin tur kan nå ut till de utvecklingsländer som är med utbildning och information och sådär. Också tycker jag att vi ska försöka skapa fler möten. Alltså fler möten i matcher redan i unga år. Vi är ju ganska rädda för ungdomsanslag i innebandyn och liksom elitsatsning om man vill då tidigt. Och det kanske man inte behöver ha. Men jag skulle gärna vilja att vi har yngre landslag som möter varandra tidigare.
Och vad är det du tänker att man får fram då? Är det att fler spelare i de här utvecklingsländerna, om vi nu kallar det, förstår vad som krävs av dem? Eller vad...
Ja, dels det. Och sen tror jag också att Schweiz skulle ju behöva vinna mot Sverige för att komma över någon form av mental spärr. Tjeckien skulle också behöva vinna mot Sverige. Och jag tror att U19-gänget har ju gjort det. Men om man kan få tidigare möten redan i 15 eller 16 och 17 och 18 års åldern liksom, då tror jag att det finns större möjlighet att andra länder slår varandra där. Och det får gärna vara ett annat format. Det kan vara det här 3x15 om det skulle vara så. Men skapa fler möten och fler vinnare på något sätt, tror jag. Och det, jag tror också att många behöver någonting och ganska tidigt att sträva mot. De som vill tävla vill ju ha målsättning, och är målet att bli landslagsspelare när man är 20, när man är 10 bast. Det är ganska långt steg dit då, tror jag. Sen i vilken utformning det ska ske då, det kan ju vara känsligt då, på något sätt då, men jag tror ändå att jag vill ha landslag i yngre ålder och fler utbyten vill jag ha tidigt.
Du jobbar ju åt Radiosporten under VM, och då brukar ni stämpla in, är det till slutspelet?
Ja, som de flesta andra så åker vi ner. Vi har väl haft kvartsfinalen som startpunkt, hade vi år också. Så vi var ju där så och gjorde Norge då där. Vi gjorde Sverige-Tjeckien, gruppen hemifrån då.
Mm. Men skulle du kunna berätta lite hur paketerar ni? Alltså hur presenterar ni VM för den svenska allmänheten? För det är ju ändå så att ni når ändå ut till flest personer i Sverige. Och genom Radiosporten så får ju mene man reda på det tillsammans med Sveriges Television nu när man sänder alla matcher.
Ja, men dels är det väl lite förhands liksom snack och sådär, som i all enkelhet. Radiosporten har ju ett uppdrag att bevaka ganska brett. Förutom de populära idrotterna så bevakar man ju i stort sett allt man kommer över och så. Så att någonstans blir det ju i den blandningen som innebandyn hamnar i också då. Men när vi gör matcherna sen då, Jonas Enarsson och jag, så beror det lite på hur det går, hur mycket utrymme man får. Så Tjeckien-matchen i den där måndagen där i gruppen fick vi mycket utrymme, och det var jämnt och spännande. Och det, en jämn och spännande idrottshändelse i radio är ju liksom bland det bästa man kan få i känsloväg sådär. Norge-matchen, då blev det inte så mycket. Vi var där och vi gjorde vår reportage, men det blev mer övergripande om sporten i sig. Man berättar liksom inte om 18-2-målet där, utan man berättar mer om vad som händer runt omkring där. Och sen semifinalen var ju otrolig på lördagen. Och lördagen har ju, om jag minns rätt här, nu får ju radiomänniskorna rätta mig om jag har fel, men det är ju ungefär 1,5 miljoner som lyssnar på P4 en lördags eftermiddag. Och vi körde ju den matchen i stort sett i sin helhet, skulle jag säga, i P4. Med den dramatiken som var då. Så det gav ju ett väldigt utrymme och genomslag, tror jag. Och finalen blev ju lite ojämnare, och då var det ju konkurrens med lite annat. Så då blev det inte lika mycket tid från oss. Men vi är ju där och vi följer det, och vi tar hem det liksom med rätt mycket intervjuer och sådär. Så att det är ganska kraftig bevakning då, tycker jag.
Mm. Men alla vi som bevakar VM då exempelvis, vi är ju behov av att det blir händelser och gärna dramatiskt då. Och,
såklart. Såklart.
Eller hur?
Ja, såklart. Nej, men man behöver ju vinklar såklart. Och det är ju i den informations liksom storm vi lever i, så är det ju så svårt att nå till alla. Det går knappt, så att man får göra så gott man kan i det. Men radion är ett bra medie för det, skulle jag säga. Mm.
Ja, men vi har väl kanske två händelser i VM som sticker ut då, som är nödvändigt på något sätt för oss, för att vi ska kunna måla med stora penseldrag det vi vill förmedla hem till de som är intresserade. Och dels hade vi ju i gruppspelet här när Jon Hedlund springer ut och gör attackerar en Zorro-straffskytt. Det är ju så befriande att man får en situation som alla kan snacka om, och man vill veta vad hände här. Och sen så har vi då det här ganska märkliga pågående mobbningsdelen här med Robin Nilsbert, där det har blivit en grej nu, tredje VM-turneringen i rad, att publiken ska bua varje gång han har bollen, och då i kombination med den här straff avgörande och vad man vet vad han sa med glimten i ögat till Sveriges Television efter förra VM:et, så blir det ju en sån härlig dynamik, eller hur?
Ja, men absolut, och det krävs ju för alla som vill ha uppmärksamhet, så krävs det någonting som sticker ut såklart, och det sen är det ju en jävla balans där för alla idrotter, men även för innebandyn, att liksom vara professionella, skötsamma, korrekta, göra bra intryck och ändå liksom bjuda på sig själv då. Jäkla balans, och den är inte självklar liksom, utan den får bli vad det blir någonstans, och vissa har det och vissa har det inte liksom, och man kan inte tvinga fram det heller. Men det som Robin tar sig an där, den är ju, alltså det att han gör den här straffen där, alltså det är ju, alltså det är så konstigt, va? Vem gör det liksom?
Det är väldigt utlämnande är det ju faktiskt. För att liksom, misslyckas man där så är det ju över. Det är finito.
Ja, den är otrolig alltså. Den är otrolig.
Så att...
Solostraffarna får vi lägga ner. Vi måste ändra om nu liksom. Nu får de bestämma så att vi kan inte hålla på så. Antingen så...
Men du då som jobbar för Radiosporten på VM-turneringarna, före detta landslagshjälte med VM-guld 96 och två ytterligare turneringar, EM 94 och 95, där blev det ett guld och ett silver. Vad är dina tankar om internationell innebandy? Alltså det är många här som lyssnar och tittar på det här som undrar, och du borde väl vara en som har någon förklaring. Vad är vi och hur går det för oss internationellt och vad behövs göras?
Ja, men det är ju inte bara ett svar på det, men jag är ju liksom ganska övertygad på att vi gör många saker som är bra. Det är arrangemanget som är i Schweiz nu och i Zürich, det som Schweiziska förbundet gör, det är liksom, det går inte att göra det mycket bättre skulle jag säga, för vilken idrott som helst. Det går att jämföra med handboll och basket eller vad som helst. Det är så bra arrangerat, och där är vi otroligt bra nu rent organisatoriskt. Sen behöver ju de länderna som är bakom, precis, Sverige nu med Tyskland och Lettland och så, de behöver bli bättre helt enkelt. De behöver få mer resurser och bli bättre och så. Vi ska inte stanna av på något sätt i de nationerna som är längst fram. Vi ska fortsätta utvecklas. Vi har massa problem ändå även inom svensk idrott med innebandyns plats där. Så att vi behöver fortsätta utvecklas också. Men internationellt sett behöver de bli bättre, och då behöver de mer resurser. De behöver mer utbildning. De behöver komma ut i skolor. De behöver få bättre tränare. De behöver få bättre material. Vad som helst. Bättre hallar. De behöver liksom få hjälp, tror jag.
Mm.
Där har vi ett ansvar någonstans i svensk innebandy och finsk och tjeckisk och schweizisk som har lite mer resurser att hjälpa till där. Och sen får det väl vara någon form av liksom analys på hur, på vilket sätt, men vi måste hjälpa till. Vi kan inte vänta på dem, utan vi måste hjälpa dem. Och jag tror också på fler utbyten bland unga spelare internationellt, tror jag på.
Mm. Jätteintressant det du pratar om här, för att någonstans så är det ju det här internationella perspektivet har lite hamnat i skymunda mot alla andra aktiviteter som arrangeras i Sverige. Vi hade ju den här nybyggarandan för all innebandy under 80- och 90-talet, där vi också skulle ut och missionera med sporten. Men det känns som att det har stannat av en hel del. Nu vet jag att Svenska innebandyförbundet bekostar minst en person, kanske två personers anställning för internationell innebandy. Men man kanske måste göra ännu mer. Man kanske ska banta, vad heter det, crewet som åker runt med landslaget och kanske bjuda in. Jag menar, tänk om Sverige hade kunnat chartra en buss eller flyg där Tyskland kommer och möter Sverige en, två gånger om året, eller att Finland gör samma saker, att man för precis som du säger, jag håller med dig. Nu arrangerar vi jättefina VM-turneringar och hela den här biten. Men det är ju det här förarbetet som behövs, som internationella innebandyn behöver hjälp med. Man har ju inte de här musklerna, de här mindre förbunden. Men vi i Sverige och Finland har ju de musklerna, tänker jag.
Mm. Ja, men det finns ju en mental uppförsback också för Tyskland till exempel. Vi kommer ju aldrig kunna vinna mot Sverige. Finns ju DNA där liksom, för de är för bra. Men om vi slår Sverige då, så att vi sätter ihop ett 16-årigt landslag som Tyskland möter, och så spelar vi 10x15 där och testar det där formatet som folk tycker är hemskt på ungdomssidan, och så vinner Tyskland en match om 3 år. Då har man ju med sig det igen liksom, någonstans i den här mentala uppförsbacken. Alltså, varför kunde vi vinna då, kan vi vinna nu? Och jag tror att Tjeckien som nu orkade de inte, men Tjeckien i första gruppspelsmatchen så var ju scenariot Sverige-Tjeckien helt annorlunda mot vad det brukar vara när Sverige möter till exempel då Tjeckien, att motståndarlaget då Tjeckien är skitbra första halvan matchen, sen så maler Sverige ner Tjeckien. Mm. Nu var det tvärtom, att Tjeckien växte ju längs matchen, för att vi kan också vinna på den här nivån. Vi är lika bra som de här är. Och den känslan måste ju de andra lagen få känna. När Tyskland möter Finland eller Norge möter liksom Sverige, att man liksom känner man utmanar liksom. Då tar man ju nästa steg också. Och det måste byggas redan från unga år. Alltså från tidigt liksom.
Mm. Absolut. Men jag är ju inne också på det här att det här att man möts och träffas. Alltså, om jag gör en jämförelse med Stjärncupen som var en gigantisk turnering på 90-talet från Karlstadområdet och även där Sjösta som du spelar. Där var ju en möjlighet för lag från hela Sverige att helt plötsligt möta Balrog eller se Balrog. Nu tar jag dem som exempel bara. Se hur de agerar när de värmer upp. De kanske har någon speciell övning. Man kanske till och med lärde sig av andra elitlag hur man skulle hocka klubban. Alltså man tog efter saker. Man blir inspirerad och kanske också se vad som krävs på något sätt. Att fasiken, jag vill tillbaka hit nästa år till Stjärncupen, och då ska vi ge de här Jönköping eller Balrog eller vad de nu heter en jäkla match. Är du med? Alltså
jag tror att den här EM-grejen är det. Jag tycker det är helt rätt att gå. Vi behöver fler utbyten liksom. Och sen får man se hur man ska få plats med det i vår amatörvärld då. Men någonstans behöver vi fler utbyten och fler sammankomster. Det är helt övertygad om det. Och EM är en bra grej. Och där kan man absolut liksom testa sig fram eller ha liksom andra seminarier på något sätt. Tränarna kanske kan träffas och mötas, eller det kan bygga andra broar där. Så att fler möten är viktigt, och gärna i unga åldrar också.
Mm. Och det som jag som innebandy älskare önskar, och jag tror väl också att det är så lite här och där. Jag önskar ju ändå att kanske Sverige drar lite i handbromsen vid valda tillfällen, om du förstår vad jag menar.
Ja. Fast om du spelar i landslaget kan du dra i handbromsen. Du kan inte be någon ta det lugnt. Titta på Sverige i Norge liksom. Det går.
Nej, hade jag fått chansen. Jag, inte en chans att jag hade dratt i någon handbroms. Jag hade tagit alla chanser.
Ja, det där är svårt. Men däremot så får man ju kanske liksom hitta på liksom andra utbyten och dela med sig och bjuda på saker liksom sådär. Så att, men rent spelmässigt kan man inte, alltså vi tjänar ingenting på att sätta ett sämre lag eller liksom sådär. Alltså, Sverige måste fortfarande sälja sin produkt i vårt land. Vi har ju massa utmaningar här hemma också, vad vi ska ta vägen med vår idrott. Hur ska vi få fler ungdomar och bli bra på det här, och hur ska vi lösa arenafrågan, och ska vi behöva tacka nej till barn, och vad har vi för utbildning för de som är 6 år, kan de lära sig hålla klubban på rätt sätt? Alltså det finns ju massa utmaningar för oss också, och vår högsta liga som inte finns någonstans. Vad hittar du den, Magnus? Vad hittar du svenska superligan om du inte kan innebandy? Vad finns den?
Ja, det är en jätteutmaning, och det är ju också någonting man märker av tydligt. Jag tror alla som tittar och lyssnar på det här känner av det här, att nu när vi har spelat de här VM-matcherna så omgivningen, alltså arbetskamrater, grannar, har lite koll att det har varit lite innebandyverksamhet. Men när vi är inne i den vanliga serielunken så finns vi inte, och det är ju ett jättedilemma.
Jag skulle säga att det är bekymmer för oss, men det är likadant bekymmer i alla länder. Alltså i Lettland, alltså de behöver ju också hjälp med att bygga sin sport på sitt sätt där liksom. Det är ju liksom, sen kan internationella innebandyn ska bli bättre, men det börjar ju någonstans där vi är liksom, och bygga den grunden. Just nu bygger vi ju lite så här på toppen också. Vi lägger resurser på liksom på spelarlöner och toppen, och så får vi se vad som kommer ner. Vi ska bygga nerifrån. Vi ska ju lägga nästan alla pengar vi har på en verksamhetsgrund liksom, så att vi kan ta hand om barn, ungdomar, juniorer, seniorer. Vi ska bygga uppåt och så bygga en organisation, och det tycker jag ändå speglar av sig lite nu, att de som har lyckats med det, de får också bästa resultat nu. Svenska Superligan. Så att vi har ju massa egna bekymmer också. Vi kan ju inte bara lägga allting internationellt. Vi måste ju fortfarande vara starka här hemma.
Ja, men absolut. Jag tänker vi är lite i slutet av våra samtal här. Jag känner att vi måste ju prata fler gånger här längre fram. Här. Men vet du, för mig med VM i Schweiz, det var ju 14:e gången som jag var och dokumenterade VM här. Men för mig var ett av höjdpunkterna under turneringen, det var ju faktiskt när vi möttes i korridoren mellan, eller en liten stund innan jag tänker att ni börjar sända finalen. För att där brann vi alla tre. Vi hade höga förväntningar på finalen. Vi hade haft en fantastisk semifinal, och någonstans så kände vi allihopa att det här kan bli en jäkligt häftig match mellan Sverige och Tjeckien. Så blev vi väl kanske lite besvikna att Sverige vann ganska enkelt finalen då. Men vad jag vill komma till är att jag känner ju ändå att Tjeckien är med i racet nu. Hur känner du?
Ja, absolut. Jag pratade med Filip Zuman också, som är Tjeckiens store man, och han är väl vice ordförande i Internationalförbundet. Hur de ändå jobbar noggrant med att ta fram en profil. Så här ska vi utmana de bästa. Vi behöver bli atleter, vi behöver muskler och snabbhet. Vi behöver bli duktiga med bollen, tekniken, och vi behöver också bli taktiskt mycket bättre. Och den första delen börjar falla på plats. De är väldigt atletiska generellt sett i Tjeckien, med dubbla morgonpass per veckan och sådär. Tekniken, den jobbar de hårt med, och taktiken suger de åt sig så mycket som möjligt. Så de har ju en strategi där som är ganska så utmanande, och liksom, nu har vi en svensk i den tjeckiska ligan. Det är Charlie Jonsson som gick från Pixbo nu, och han är liksom, oj då, här tränar de 6 gånger i veckan, det är 2 morgonpass, och det är på det här sättet väldigt strategiskt, och så jobbar ju de, och det är klart att det kommer ge resultat också när den mentala delen sätts på plats och att de orkar hela vägen. Vi har ju fortfarande liksom otroligt många spelare att välja mellan. De är 40 000 i Tjeckien. Hur många är vi, Magnus? 100...
Ja, vi är väl 100 plus ungefär. Ja. Vi är pandemin här, spåren här. Så att
vi... Ja, men vi är fortfarande ganska många och vi har väldigt många på elitnivå. Vi hade kunnat ta ut ett par, fem, sex spelare till i landslaget som skulle göra det bra ifrån sig. Medan Tjecken får gå liksom med det absolut bästa de har. Men de kommer och de jobbar på bra. De är strategiska, helt enkelt. Mm.
Exakt. Och hur tänker du VM i Sverige om 2 år? Och då är det ett race mellan Sverige, Finland och Tjeckien, eller?
Ja, det ska jag säga. Vi ser vad Schweiz gör här nu då när de kastar om lite. Och den här juniorgenerationen kanske liksom viker av lite. Men Finland tror jag kommer komma tillbaka. De har ju ändå någon form av rullning på det de gör där, generationsväxlingen. Och Tjeckien kommer komma ännu starkare. Sen har ju vi ändå individuella spelare i Sverige som är... Ja, de är så bra så att det är liksom... Om man kunde mäta liksom en prestation liksom, så skulle man ju... Det finns så många som är duktiga. Så det är otroligt. De är så otroligt duktiga.
Mm. Okej, avslutningsvis där. Om du får önska dig en sak med svensk innebandy och en sak med internationell innebandy den kommande tiden. Vad skulle det vara?
Ja, men för internationell innebandy så vill jag ju då se... att vi har utbyten på ungdomssidan, alltså att vi har fler matcher i unga år och gärna i ett annat format, men jag vill ha fler utbyten där ganska så snart, och för svensk innebandy vill jag att vi syns.
Hur då?
Ja, vi måste komma till människan ska inte behöva söka upp oss, vi måste finnas, och där är ju tv-mediet den viktigaste verktyget vi har.
Det är inte tillräckligt det vi har idag då?
Nej. Så är det. Jag skulle vilja att vi har en elitavdelning som jobbar bara med elitfrågor på förbundskansliet.
Ja, och vad skulle de jobba med för frågor då, tänker
jag? De skulle jobba med information, de skulle jobba med utveckling av marknadssidan på högsta, alltså för SSL. Jag skulle vilja ha 8 personer som sitter där och jobbar bara med de frågorna. Så att vi behöver skapa det själva. Det är ingenting som folk kommer att leta efter hos oss, utan vi måste skapa det själva. Och så behöver vi tv-avtal som är brett.
Härligt, Peter. Tack så mycket för att du
ja, tack.
Var med i det här avsnittet.
Jag vet inte om någon som tittar och lyssnar här och tycker att det är intressant, men det är kul att prata i alla fall. Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.